tårar i ögonen när jag ser.
Vad tänker man när man ser en ensam? Tycker man
ja, då blir man lite orolig. Ja. Grejen är ju det att de är ju bara i luften när de är i Afrika. Så att de flyttar härifrån kring den 20 augusti. Mm. Och sen är de i luften hela tiden. Parar sig i luften, sover i luften. Och sen kommer de tillbaka för att lägga äggen i Sverige. Mm. Och jag tänker också om obetänksamma husägare täpper till. De bygger inte bon. De bor under takpannor och annat. Då får de vara i luften även när de är här i Sverige. Vi får göra ett ornitologiskt talkshow vid något senare tillfälle, Jonas. För nu,
en bra början tycker jag ändå, Gunnar.
Ja, det är en bra början. Studio 1 då, vad får vi höra hos er idag?
Ja, men bland annat kommer det bli en del om det här terroriståtalet och våld som del i IS-propaganda. Men vi kommer också göra lite mer glatt. Polarpriset delas ut och vi ska gå på röda mattan bland annat.
Yes, box, och så ska vi också diskutera det här med arbetstidsförkortning. LO och Svenskt Näringsliv har väl lite olika åsikter om hur mycket det där skulle kosta. Och sen undrar man ju också, hur ska det gå till? Ja, det ska vi prata om eller debattera i vår nästa timme.
Här är Ekot. En stor explosion har inträffat på en kemikaliefabrik i en stad i östra Kina. Där rapporterar kinesiska statsstyrda medier. Enligt tv-bolaget CCTV så har den här explosionen krävt 5 liv och minst 19 personer har skadats. Själva fabriken tillverkar bekämpningsmedel och bilder visar hur rök tornar upp sig över den här staden. Anläggningen den ligger drygt 40 mil sydost om huvudstaden Peking. Inrikes omkring 200 fabriksarbetare blir fortsatt kvar vid Northvolts konkursade fabrik i Skellefteå. Det här säger IF Metalls representanter vid fabriken till P4 Västerbotten. Ingen produktion kommer att ske efter den 30 juni, utan personalens främsta uppgifter det blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. EU-kommissionen drar igång en formell undersökning av en rad stora porrsajter på nätet. Det här efter misstankar om att de inte uppfyller kraven i EUs digitala tjänstelag. Enligt preliminära undersökningar så gör de här porrsajterna inte tillräckligt för att se till att minderåriga skyddas från materialet på dem. En 18-årig svensk har utlämnats till Danmark. Han är misstänkt för ett misslyckat mordförsök på en frisersalong i Nørrebro i Köpenhamn för ett år sedan. Den danska polisen tror att svensken hade hyrts in för ett morduppdrag. Sist kan jag berätta att ryska lag stoppas från deltagande även i vinter-OS i Milano Cortina nästa år. Det här uppger nyhetsbyrån Reuters. Det betyder bland annat att Ryssland inte kommer att få ha några lag med i ishockeyturneringarna i OS. IOKs styrelses rekommendation gällande lag med idrottare med ryska pass ligger kvar. Det här säger Internationella olympiska kommitténs i ett utlåtande. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Det här är P1, Sveriges Radio.
Efter samtal med ambassadören, regeringen vill öka pressen på Israel.
Bra, men Sverige måste göra mer enligt en expert som är med i studiet.
Militärer i Ecuador anklagas för att ha mördat oskyldiga i jakten på gängkriminella. Hör Lotten Collins reportage om fallet som skakar landet.
Polarpriset delas ut ikväll. Vi går på röda mattan och så får vi gästas vi av musikalartisten Peter Johansson som uppträtt med pristagarna i Queen.
Sen om konsekvenserna av att män är sämre på att reagera på cancersymptom och efter 17 sen om våld som en del i IS-propaganda.
Ja, en svensk IS-terrorist har ju åtalats idag misstänkt för inblandning i det brutala mordet på en pilot.
Monica Saarinen och Ida Svansbo i studion.
Ja, Sverige kräver att Israel omedelbart tillåter humanitärt stöd i Gaza. Det här kravet framfördes till Israels ambassadör som kallats upp till utrikesdepartementet idag.
Under mötet sa regeringen också att Sverige inte accepterar att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt. Och vi kan höra utrikesministern Maria Malmer Stenergard som mötte pressen idag.
Det var ett tydligt krav på att Israels regering ska omedelbart låta humanitärt tillträde till Gaza. Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på. Däremot så berättar jag gärna om våra budskap, och de var som sagt mycket tydliga.
Och var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer att vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen. Samtidigt som vi naturligtvis betonar Israels rätt att försvara sig, men att det måste ske i enlighet med internationell rätt och att man har en skyldighet att skydda civila och också civil infrastruktur, vilket var någonting som vi underströk.
Varför har ni inte kallat upp ambassadören tidigare än nu?
Vi överväger i varje läge vad som har största möjlighet att påverka utifrån den situation som råder. Och nu tyckte vi att det var läge att göra det här, och det är ju en kraftfull markering. Jag noterar att många andra europeiska kollegor också har valt att göra det ungefär
nu. Ser du som, tycker du att det finns anledning att Sverige trycker på ytterligare, och i så fall vad, än det ni hittills gjort?
Vi gör ju ganska mycket nu, och jag skulle vilja säga att med beslutet att också ligga på för att sanktionslista enskilda ministrar i Israels regering så ligger vi också i framkant i Europa. Sen är det välkänt att det kommer vara svårt att uppnå den enhällighet som krävs i det här fallet, men vi kommer fortsätta att ligga på.
Och när det gäller det så kallade associationsavtalet, finns det anledning att från Sveriges sida kräva att det ska brytas?
Ja, nu har vi ju tagit ett ganska stort steg förra veckan i rådet och begärt att kommissionen ska utvärdera om Israel lever upp till sina krav på respekt för mänskliga rättigheter som stadgas i artikel 2 i det här avtalet. Och vi avvaktar ju deras slutsatser och hoppas sen att vi då får ett antal handlingsmöjligheter utifrån det. Men som du hör så kommer det här ta lite tid, och den tiden har inte Gazas civilbefolkning, och därför är det så viktigt att vi nu fortsätter att pressa på alla möjliga sätt för att garantera ett humanitärt tillträde och mildra den nöd som breder ut sig.
Anser du att Israels krigföring är proportionell och i enlighet med internationell rätt?
Ja, vi har ju varit tydliga i våra senaste uttalanden att det finns sådant som inte överensstämmer med internationell rätt. Sen är det vissa delar som är lättare att bedöma än andra, och där frågan om proportionalitet är någonting som ska avgöras i varje enskilt fall utifrån förutsättningarna på marken som är väldigt svåra att ha en inblick i. Och då bedömer vi att internationella domstolar är bäst satta att göra det.
Tysklands förbundskansler Merz gick igår till hård attack mot Israels krigföring och sa att det inte längre kan rättfärdigas som en kamp mot Hamas. Hur ser du på att Tyskland, som sedan kritiserar Israel av historiska skäl, går längre än vad du och regeringen gör?
Tyskland går inte längre än vad vi och regeringen gör. Men det här säger ju någonting. Utvecklingen säger någonting om också utvecklingen i Gaza. Och jag hör en helt annan ton i rådet nu än vad vi har hört tidigare. Och det skapar också förutsättningar för att också sätta mer press på Israel, jag tror. Att vi har störst möjlighet att göra det om vi gör det tillsammans. För vi är en starkare röst då. Men vi kommer fortsätta trycka på både genom EU och bilateralt.
Och det var Maria Malmer Stenegard, utrikesminister, som svarade på frågor från Ekots Karin Rundblom och TV4s reporter på slutet här.
Med oss nu Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Du har ju tidigare kritiserat svenska regeringen för att vara för passiv när det gäller Israels krig i Gaza. Vad tänker du nu när du hör utrikesministern?
Jag tänker att det är ett välkommet steg att man kallar upp Israels ambassadör. Det är trots allt en tydlig markering i de internationella relationerna. Jag tycker också att det är välkommet att man diskuterar associationsavtalet i EU och överväger andra typer av sanktioner. Men jag vill också säga att jag tycker att det här kommer väldigt sent. Vi har en situation som av många bedömare redan betraktas som ett folkmord, även om inte det finns ett domstolsutlåtande. Vi har en sådan utredning och vi har en situation som beskrivs av bedömare som den värsta våldssituationen mot civila på årtionden. Så det kommer sent, men det är välkommet att det kommer.
När borde det komma då?
För länge sedan. Jag kan ju inte i datum såklart, men för länge sedan så borde den passivitet som många regeringar i västvärlden har visat upp ändrats till mer aktiva åtgärder och en aktiv hållning.
Du höll ju med utrikesministern om att det var en tydlig markering att kalla upp ambassadören, men tror du det gör någon skillnad?
Det är alltid svårt att veta. Jag tänker att det också behöver nu då rent faktiska och konkreta åtgärder. Några av dem nämndes av utrikesministern, men Sverige behöver också se över sina egna bilaterala relationer med Israel. Till exempel så är någonting av det absolut första man borde göra är att se över handeln med krigsmateriel, både export och import utav både krigsmateriel och annan utrustning som kan användas för militära syften och som exporteras till Israel. Till exempel någonting som kallas för rödpunktssikten eller vapensikten som förefaller användas av israelisk militär och som exporteras av Sverige. Och vi behöver titta på också andra ekonomiska relationer och överväga mer konkreta sanktioner.
Vad är de andra ekonomiska medlen som man kan ta till då, menar du?
Jo, men man kan ju avbryta vissa handelsrelationer såklart. Se över de relationer vi har och bedöma huruvida de ska fortsätta eller inte. Vi har ju hela diskussionen som har förts under lång tid också om en akademisk bojkott av israeliska universitetsinstitutioner. Det finns många åtgärder man kan överväga och titta på.
Det ligger väl ofta på de enskilda universiteten, så vet jag förstår det där. Det är inte kanske regeringens fråga i första hand. Eller menar du att regeringen har makt över det också?
Regeringen har ju vid ett annat tillfälle, nämligen Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina, uppmanat universiteten att avbryta alla institutionella samarbeten med Ryssland och Belarus. Så en regering har ju tidigare agerat på det sättet, och det borde ju gå att göra i detta fallet också.
Det här att regeringen också vill införa sanktioner då mot extremistiska ministrar i Israel som driver på för de här olagliga bosättningarna på Västbanken. Det är ju på Västbanken där det är ju också väldigt mycket oroligheter och israelisk militär. Men hur ser du, vad är sambandet egentligen mellan det och kriget i Gaza?
Jo, det hänger ju ihop. Alltihop handlar ju om Palestina-frågan. Det går egentligen inte riktigt att särskilja på Västbanken och Gazaremsan. Det är naturligtvis olika territoriella enheter, så att säga. Och vi har olika, det är Hamas i Gazaremsan och den palestinska myndigheten på Västbanken. Men det hänger ju ihop med alltså Gaza och Västbanken tillsammans utgör ju Palestina och hänger ihop med hela den historiska Palestina-frågan, ockupationen från 1967 och så vidare bakåt i tiden. Så visst hänger det ihop. Men om man tittar på de här enskilda ministrarna så har ju de också uttalat sig väldigt starkt för att Gaza ska återockuperas på riktigt, så att säga. Att israelisk militär ska vara kvar där och att bosättare ska kunna återvända till Gazaremsan. De judiska bosättarna evakuerades ju från Gazaremsan 2005, men innan dess, mellan 1967 och framåt, så har det ju funnits bosättningar i Gazaremsan också.
Ja, just det. Fast nu finns det ju inte det då. Det här kriget mot Gaza är ju en följd av Hamas-attack den 7 oktober. Så det är något slags skillnad på det som händer på Västbanken och Gaza finns det ju ändå, väl?
Jo, absolut finns det skillnad, men jag menar att man måste se också det som har hänt efter 7 oktober 2023 mot bakgrund av den kontexten av hela Palestina-frågan, ockupationen av Västbanken och Gazaremsan och den israeliska politiken, så inte minst den högerextremistiska regeringen som har styrt Israel sedan 2022, hur deras målsättning är med Västbanken och Gazaremsan. Sen så skiljer sig Västbanken och Gazaremsan på så sätt att för till exempel bosättarrörelsen så har Västbanken länge sett som att det hör till landet Israel, medan man inte har sett på territoriet Gazaremsan på samma sätt. Men nu har man börjat göra det.
Säger Helena Lindholm, professor vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Studio 1 i P1 är det här. Producent idag Hans-Jörg Kissel, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniken sköts av Brady Chauvier. Och nu ska vi till Ecuador.
På grund av den allt värre gängbrottsligheten införde president Daniel Noboa undantagstillstånd nästan omedelbart när han tillträdde för 2 år sedan. Men militären anklagas för att i skydd av undantagstillståndet bryta mot mänskliga rättigheter genom att gripa oskyldiga. Och idag börjar en rättegång som skakar om hela landet, och vår Latinamerika-korrespondent är på plats.
Militärerna har samlats utanför en liten lucka i entrén på arméns högkvarter i Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas mest våldsamma. Här i luckan hämtas ammunitionen. Löjtnant Francisco Suarez gör rent sin pistol och stoppar i nya kulor. Sen hoppar vi in i hans jeep för dagens patrullering.
Ja, listo, ya me adelanto.
Redan när vi går in i bilen funderar jag över när jag ska fråga militären om Alvinas fallet. De 4 försvunna pojkarna. Nu eller senare? Jag väntar. Istället frågar jag om undantagstillståndet i Ecuador, som gällt mer eller mindre hela tiden sedan president Daniel Noboa tillträdde för 2 år sedan, i syfte att bekämpa den allt värre gängbrottsligheten.
Nos dan más herramientas y más más herramientas legales para poder actuar como militares.
Med undantagstillståndet kan vi patrullera, och ser vi något misstänkt så kan vi kroppsvisitera och gripa folk.
Aprender a la persona.
Vi komplementerar polisen, säger Francisco Suarez, och stannar jeepen in till ett marknadsområde i centrum där militärerna ska patrullera.
Bueno, hemos llegado a este punto, este sector es la bahía. Entonces nos vamos a bajar para cumplir con ese.
Soldaterna hoppar ur och går 2 och 2 mellan de trånga stånden.
Procederemos a hacer delatando físicamente a la persona.
Om någon beter sig osäkert, inte vill svara på frågor eller stammar, så är det misstänkt, säger Francisco, och berättar att det har hänt att folk flyr och får jagas i kapp.
Entonces hemos tenido casos de persecuciones.
Att bekämpa gängen är ett utsatt arbete. De kriminella använder ofta minderåriga för att utföra vissa brott eftersom de inte kan straffas, säger löjtnant Francisco Suarez. En annan dag i Guayaquils larmcentral Segura IP. På väggen sitter stora tv-skärmar bredvid varandra. De visar kamerabilder från gator och torg runt om i Guayaquil i realtid. Över 17 000 kameror runt om i stan. Och framför dataskärmar längre bort sitter människor som tittar igenom filmer som kan ge ledtrådar i brottsutredningar. En man undersöker en misstänkt kidnappning dagen före genom att titta på en film från en rad gatukameror. På skärmen syns beväpnade män som släpper in en halvnaken man i en bil och sen kör bilen iväg norrut genom stan. Det var precis här, på dataskärmar i det här rummet, som Ecuadors just nu mest omdebatterade rättsfall avslöjades. Allt började den 8 december förra året.
Eran aproximadamente 18 horas con 45 minuter.
Klockan var 7:15 på kvällen när mina två söner gick ut för att spela fotboll med sina klasskompisar. Fotbollsplanen ligger precis där borta, säger Luis Arroyo och pekar ut genom dörren på den jordiga gatan i den fattiga stadsdelen Malvinas i södra Guayaquil. Han sitter med en tallrik kyckling och ris framför sig, men kommer inte få i sig en enda tugga under den korta lunchrasten innan han måste tillbaka till jobbet i en elektronikaffär. Vi pratar om den där kvällen i december då hans två söner försvann.
No llegaban. Y cada vez me empecé a preocupar más. Raro, no llegan los bebés, entonces.
Mina pojkar visste att de skulle vara tillbaka till 8:30, men de kom inte. Vi blev oroliga, min fru och jag, säger Luis. De började leta.
Me fui por allá por otros lados, tampoco lo encontré.
Luis fick veta att patrullerande militärer stoppat ett gäng med pojkar en stund tidigare. Några lyckades springa undan och gömma sig, men fyra greps och fördes bort. Luis två pojkar, Ismael och Josué, 14 och 15 år gamla, och två av deras kompisar, 15 och 11 år gamla. Jag och min fru åkte till polisstationen för att göra en anmälan. Sen hände ingenting, säger Luis. Polisen sa till honom att inte lägga upp något på sociala medier och inte kontakta någon journalist, säger han. Dagarna gick. Luis blev allt mer desperat. Och till slut gjorde han det de sagt till honom att låta bli. Luis visar videor han la upp på sina sociala medier dagarna efteråt. Hans fru gråter i en av filmerna så att hon knappt kan prata. Fallet med de försvunna pojkarna fångades upp av medier som började undersöka. En ekvatoriansk journalist fick ett tips från någon som jobbade på larmcentralen. Allt fanns på video.
Porque como se hizo mediático, ellos les exigieron a los militares que llevaron a nuestros hijos att de digan dónde habían dejado la ropa.
När skandalen var ett faktum erkände de ansvariga militärerna att de gripit pojkarna och lämnade över deras blodiga kläder till polisen. Militärerna hävdade att tonåringarna försökt råna en kvinna och att de gripit in. Men på videon syns inget rån. Militärerna hävdar att de lämnade över våra söner vid liv till ett kriminellt gäng samma kväll och att de inte vet vad som hände sen. Men det är uppenbart att de ljuger, säger Luis.
Que no eran unos angelitos, una discriminación total solo por ser negro, por ser afrodescendiente y vivir en un barrio pobre.
Militären har bara ägnat sig åt att sprida lögner. De säger att våra pojkar var gängmedlemmar, att de hade tatueringar. Bara för att de är svarta och bor i en fattig stadsdel, säger Luis. Han leder in mig i pojkarnas sovrum, in till köket i det lilla tegelhuset. Det står en våningssäng där inne med färgglada barnlakan. På väggen hänger diplom, bebisbilder och fotbollsaffischer. Min äldsta son Ismael spelade fotboll i division 1. Han skulle precis provspela för landslagets ungdomssektion, säger Luis, och visar medaljerna som står på en byrå. På byrålådorna har barnen ristat in sina namn med spretiga bokstäver. För länge sedan, när de just lärt sig att skriva. Väggarna går inte hela vägen upp till taket. På kvällarna brukade jag höra dem ligga där inne och bråka om vem som skulle köpa ett hus till mamma först. Ismael sa, jag, för jag ska bli fotbollsproffs. Och Josué sa, nej jag ska bli militär, säger Luis.
Och nu är ingen dörmer här.
Nu sover min dotter Kira här. Hon är ensam kvar och känner sig tryggare när hon är omgiven av deras saker, säger Luis. Häromdagen sa hon till mig att hon känt under natten hur två personer kramade henne. Jag sa, det är dina stora bröder som har blivit änglar. Idag, den 27 maj, börjar rättegången mot de 17 militärerna. Under månaderna som gått sedan pojkarna försvann har polisen hittat förkolnade rester av deras kroppar i en satellitstad utanför Guayaquil. Men utredningen har stora luckor. Inga ammunitionsrester eller information om vapenkaliber finns med. två av militärerna har börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Och Louise hoppas att han till slut kommer få veta sanningen där i rättssalen.
Pero queremos saber la verdad, tenemos derecho a saber la verdad.
¿Y ahora dónde vamos?
Ahorita vamos a hacer un retén. Entonces estamos yendo.
Tillbaka i den patrullerande militärjeepen. Vi har åkt runt i Guayaquil i flera timmar. Och jag vågar till slut fråga löjtnant Francisco Suarez om de försvunna pojkarna från Malvinas. Vad jag förstår så gjorde militärerna sitt jobb. De såg något och de ingrep, säger Francisco Suarez. Det jag kan säga helt säkert är att de inte tog beslut om att ta med sig pojkarna på egen hand. Vi skulle aldrig göra något sånt utan att ha fått okej från våra överordnade, säger löjtnanten och håller upp en mobil och en GPS-spårare. Allt vi gör finns registrerat, men om den informationen kommer bli allmänt känd, det vet jag inte, säger Francisco Suarez. Själv tror han att mycket av det som avslöjats i illvilliga rykten. Folk som inte gillar undantagstillståndet eller inte gillar militären sprider rykten om att vi använder övervåld eller tar oss friheter. Men det gör vi inte. Vi bekämpar bara kriminaliteten, säger Francisco Suarez. Jag invänder att i det här fallet så är det väl uppenbart att det som har hänt är övervåld. Militären har kidnappat fyra minderåriga barn, den yngsta 11 år gammal, utan att meddela någon alls. Ja, jo visst, det här var inte rätt hanterat av de inblandade. Men ibland i stundens hetta är det svårt att ta rätt beslut, säger Francisco Suarez. Som ändå hoppas att rättegången kommer klara upp vad som faktiskt hänt. För, säger han, ingen påverkas mer av det här fallet än vad vi militärer gör. Så fort vi patrullerar i de fattiga kvarteren i Guayaquil så skriker folk att de hatar oss och att vi kommer för att kidnappa deras barn. Och, säger löjtnant Francisco Suarez, när det händer vet jag aldrig vad jag ska svara. Lotten Collin i Guayaquil, Ecuador.
Ja, ikväll blir det kändistätt i Berwaldhallen när det är dags för årets Polarpris att delas ut. Och på plats finns en rad gäster, artister och pristagarna då som vi hörde här. Queen, Herbie Hancock och Barbara Hannigan.
Och vi börjar på röda mattan där jag tror att både gäster och pristagare är på ingång. Eller vad säger du, Lotta Myrén, Studio 1 reporter på plats?
Ja, men det stämmer bra, det är röda mattan som dagen till ära är beige. Det är lite olika varje år faktiskt. Det är otroligt många gäster, det är de som kommer först. Lite senare kommer själva pristagarna och allra sist kommer kungaparet. Det är livemusik här i bakgrunden när de trillar in en efter en. Vi fotograferade av vår kollega precis till här, så det är god stämning, mycket folk på plats för att se mottagarna av Polarpriset i år.
Okej, Lotta Myrén, vi återkommer till dig, men här i studion har vi nu musikalstjärnan Peter Johansson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har ju lite speciell relation till Queen kan man säga, för du spelade i musikalen We Will Rock You i London i 4 år, oftast i huvudrollen 850 gånger tror jag.
Ja.
Vad är det som är så speciellt med Queens musik?
Ja, det är väl egentligen att den är så bred, den spänner över så många olika genrer. Alla fyra medlemmarna skrev låtar individuellt, vilket gav fyra olika infallsvinklar på musik, vilket man kan höra väldigt tydligt i deras tidigare låtar. Brian May, gitarristen, var kanske lite mer rockklassiska, de mer klassiska rocklåtarna. Freddie Mercury skrev otroligt komplexa grejer på piano och Bohemian Rhapsody, alla de här, och mycket kärlekslåtar. Roger Taylor, trummisen, skrev lite mer elektropop kan man säga, Radio Gaga och den stilen. Ja, och basisten skrev sina Another One Bites the Dust och den.
Ja. Du har...
Nu ska vi vänta lite, Peter Johansson. Vi ska ju höra din favoritlåt, men Lotta Myrén har en gäst på ingång, tror jag. Mm.
Ja, det är flera som kommer här samtidigt. Det är Pernilla August står precis framför och blir fotograferad. Vi har Jill Jonsson här och vi har också Lena Philipsson precis bara en liten stund sedan, som alla blir intervjuade just nu. Det är otroligt populärt naturligtvis att prata med dem och höra vad de tycker om det här. Det är otroliga klänningar också som de har på sig, men de har inte riktigt hunnit fram till mig igen. Vi står liksom som i en liten kö.
Jaha, okej. Okay. Ja, då får du fortsätta vänta. Ja, jag är lite nyfiken på nu om vi ska få höra din favoritlåt, Peter Johansson. Om det då avslöjar vilken av de här kategorierna som du gillar bäst av de olika musikstilarna som det ändå ryms i Queens musik.
Ja, den här skriver John Deacon. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. And God knows I want to break.
Wow, tack snälla.
Nu är det din tur, Monica.
Ska jag sjunga eller?
Ja, kom igen, andra versen.
Ja, den stoppar. Stopp, säger jag bara. Du gjorde ju huvudrollen i den här musikalen 850 gånger, som sagt. Ja. Men du blev lite trött på slutet, eller?
Nej, jag blev väldigt trött på själva musiken, det kan man inte säga. Först gjorde jag ju 2 år i ensemble och ersättare för huvudrollen. Och sen så för 20 år sedan, 2005 i juli, så tog jag över huvudrollen för gott och spelade ytterligare 2,5 år. Så att jag skulle kunna stanna kvar längre.
Menar du det?
Ja.
På riktigt?
Och jag fortsätter sjunga Queen. Jag ska ut i höst och göra en Hebo Rock You, en turné med Queen-låtar. Så att jag sjunger fortfarande mycket Queen. Och det är det som folk vill höra när jag är ute och spelar.
Ja, vad roligt.
Det är så alltså.
Kommer aldrig komma undan.
Men du har ju spelat alltså, med Queen också.
Ja.
Alltså, berätta, när, var, hur?
Ja, det började lite grann under pö om pö där. Jag hoppade in i ensemblen när jag kom med 2003. Och då hade de inte spelat med, alltså hoppat in på någon föreställning och gästat och så. Men så när huvudrollskillen skulle sluta första gången, då hade Brian May fått ett så här, men jag kanske kom upp och spela gitarrsolot i Bohemian Rhapsody, bara för skoj, på första föreställningen. Men då lyckades han trampa ur sladden när han skulle spela, så det blev inget. Så han var med på andra igen och då funkade det skitbra. Det blev lite antiklimax. Men sen så fick de lite blodat hand och då kom de med på scenen också. Så jag har spelat med både Brian och Roger och vi har gjort tv-program också för 9 miljoner tittare i England.
Ja, vad roligt.
Med dem när de
ska
spelar.
Du träffa dem nu till och med kanske när de är här?
Nej, de har nog rätt mycket att göra. Så att,
de har det.
Och det har jag med.
Kan du beskriva alltså, vad rör det sig i ditt huvud och din kropp när du liksom står där med sådana stjärnor? Även om du också är stjärna, men jag menar bara...
Ja, men på den, då hade man umgått så mycket med dem. De var inne på teatern så pass mycket och Brian May brukade komma förbi och spela lite på min gitarr och snacka lite och så. Så det kändes ganska normalt då. Men sen, i och för sig, det blir en speciell grej. När han kommer upp på golvet där, teatern gick helt berserk. Det var 2200 pers på teatern och det var speciellt. Och man fick ju så här nypas i armen. Man hörde hur de skjutsade in hans gitarrförstärkare på scenen och han spelar ju starkt. De är ju vana att spela på arenor så det bara... Oj. Man kan höra bara... Så började jag, då vet jag, nu kommer det låta snart. Och det gjorde det.
Okej. Ja, vad roligt. Ja. Sitt kvar där, Peter. Det är ju inte bara Queen som prisas ikväll, Lotta Myrén. Du är kvar där på röda mattan. Vad kan du berätta om de här andra pristagarna?
Ja, vi har ju Herbie Hancock från USA. En musikalisk legend beskrivs han som inom den moderna musiken. Har tänt på gränserna inom jazz, funk, soul och R&B. Han har fått 14 Grammy Awards. Och så har vi sopranen Barbara Hannigan från Kanada. Hon beskrivs ha en unik närvaro. Hon är också dirigent. Hon kombinerar det klassiska med moderna på ett dramatiskt och autentiskt sätt. Också hon har vunnit Grammy.
Man hör lite Stevie Wonder där i bakgrunden, ja. Tror jag, eller hur? Peter Johansson, har du någon som helst relation till de här andra pristagarna, Herbie Hancock och Barbara Hannigan?
Alltså egentligen inte. Jag har ju varit inne och sjungit i det klassiska, men jag har aldrig kommit i närheten av sådana som hon. Det låter riktigt klassiskt. Jag är mer musikal. Däremot har jag jobbat med mycket musiker som högaktar Herbie Hancock, det vet jag ju. Han är ju stor, otroligt stor.
Mm. Då tror jag att vi ska tillbaka till Lotta Murén, en sista liten vända här till röda mattan. Kommer gästerna fram till dig någon gång? Eller?
Jaha. Jaha. Jo då, nu har vi Lena Philipsson här som kommer fram. Hur är det att vara på en sån här delning på lagpriset?
Alltså det är så trevligt, och det fantastiska är att man sitter väldigt nära fantastiska artister som uppträder sen ikväll, vilket jag älskar när man verkligen kan se det på nära håll. Och ikväll har vi både Adam Lambert och Ghost som jag ser fram emot.
Och det här är ju lite bredd på de här pristagarna. Många gånger så är det ju antingen en genre eller en annan och så. Vad kan det ge dig att få en inblick i andra typer av musikstilar än kanske de som du främst arbetar med?
Det är alltid kul att utforska musik. Nu har jag hållit på så himla länge så jag har väl sett och hört det mesta så att säga. Men jag gillar en blandad mix av musik. Jag har egentligen aldrig haft problem med att tycka om olika slags musik. Det är klassisk musik, rock eller pop. Eller synt, eller techno, eller klubb, eller R&B, eller... Ja, men jag kan verkligen gilla allt. Bara det är en bra sväng, en bra låt. Så.
Ja, då har du sig fram emot kväll då.
Ja, men det har jag.
Så trevligt.
Det har jag. Tack så mycket.
Och där tackar vi Lotta Murén som träffade Lena Philipsson på röda mattan i Berwaldhallen. Och tack till dig också, Peter Johansson, musikalartist. Och tack för din tolkning av I Want to Break Free.
Tack så mycket.
Snyggt gjort.
Tack.
Och nu byter vi ämne. Män och cancer ska det handla om nu. För män i allmänhet är sämre på att reagera på symptom som kan tyda på just cancer. Och de är också sämre på att söka vård. Det visar en ny rapport som Cancerfonden presenterar idag. Och med oss nu Helena Torsler Andersson, sakkunnig i onkologi på Cancerfonden. Hur mycket sämre är män på att agera på cancersymptom?
Ja, men det är ungefär dubbelt så många kvinnor som känner till de vanligaste symptomen på cancer om man jämför med män. Och det är ungefär 1500 fler män varje år som får sin cancerdiagnos i ett sent stadium om man jämför med kvinnor.
Och vad är det för symptom som man tänker på här då?
Men man tänker till exempel på knölar, det vill säga klassiskt cancersymptom. Hudförändringar, att man kissar blod, bajsar blod, ändrade tarmvanor, svårigheter att kissa, långvarig hosta med blod i till och med.
Men jag tänker på, visst är det så att prostatacancer ändå är den vanligaste cancerformen bland män?
Ja.
Har man symptom, märker man symptomen tidigt? Alltså det är ju inte knölar då, utan det måste ju vara andra symptom som gör att man tänker gud, det är någonting som är fel.
Ja, de första symptomen vid prostatacancer kan ju vara svårigheter att kissa, att man får tunn stråle, att man behöver gå upp och kissa ofta på natten. Men det bästa sättet att kunna upptäcka prostatacancer tidigt, det är ju att följa PSA som är ett blodprov.
Det är en screening som män får göra, va? Att man får alltså lämna
det,
eller?
Det är ju inte en screeningprogram ännu. Men det pågår ju en stor studie nu i Sverige, så förhoppningen är väl att det ska kunna bli en studie inom en ganska så snar framtid.
Men om man är orolig som man, då ska man alltså gå och lämna ett PSA-prov?
Ja, om man är mellan 50 och 74 år så kan det vara värdefullt att följa PSA. Då ska man ju följa det regelbundet, liksom inte bara ta ett enda prov. Men det är alltid bättre att ha i alla fall ett prov att utgå ifrån.
Men att män då är sämre på att liksom reagera på symptomen, det är en sak. Men sen är de också sämre på att söka vård om man jämför med kvinnor. Alltså, varför då?
Ja, men det vi såg i vår undersökning som vi har gjort, som den här rapporten bygger på, det är att eftersom män inte riktigt har kunskap om vilka symptom som kan kopplas till cancer, så blir de inte heller oroliga över att de har de här symptomen, och därför så söker man inte heller vård. Sen ser man ju också att ja, men det är lite trösklarna att söka vård är lite högre hos män. De har lite lägre förtroende för vården. De tycker att de inte vill vara till besvär, och de vill kanske inte visa sig svaga och så. Så att det behöver liksom sänkas lite trösklar för männen.
Och konsekvenserna av att de söker vård sent, kanske ibland för sent, vad är det?
Ja, men det är ju att cancersjukdomen kan ha hunnit sprida sig, att den inte går att bota. Det kan ju också vara så att man behöver tuffare behandling. Hittar man den tidigt kan man ju ofta ge lite skonsammare behandling så att man får bättre livskvalitet och snabbare återhämtning.
Med oss från en studio i Göteborg är Anke Samulovic. Du jobbar på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och har forskat om genusnormer inom sjukvården. Vad säger du när du hör om den här rapporten?
Ja, hej. Tack för inbjudan att vara med idag. Jo, jag tänker att det finns olika sökmönster till vården bland kvinnor och män. Och en anledning är stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män är och hur vi förväntar oss att de beter sig. Det vi kallar för genusnormer. Att det finns föreställningar att män inte gnäller, att de ska tåla lite, bita ihop, att de bara går till hälso- och sjukvården när det är riktigt illa. Och så finns det omvända, en förväntan att kvinnor är känsliga, känner efter för mycket, klagar och överdriver. Och det här är ju stereotypa bilder, och alla kvinnor och män är inte så, men alla får förhålla sig till de här bilderna. Och det finns inga biologiska eller medicinska skäl till varför kvinnor och män skulle bete sig på olika sätt. Så det hittar vi på själva och kan också utmana själva.
Och samtidigt då, som Helena berättar, så bottnar det ju en okunskap hos männen. Kanske inte bara normer då, eller?
Ja, det är ju en kombination. Och det kanske också finns normer om kroppskännedom, hur vi hantera kroppen, men också hur vi tar in hälso- och sjukvårdsinformation, och hur där kan det också finnas skillnader.
Men jag blir också nyfiken på när du säger att det finns de här stereotyperna och vi förhåller oss till dem, men hur märker man av de här stereotyperna? Liksom, reproduceras de på något sätt som gör att vi hela tiden påminns om dem? Eller vad?
Ja, de finns ju i hela samhället, de finns inte bara i hälso- och sjukvården, de finns överallt. Det är hur vi pratar om detta i media, hur vi presenterar hälsa och män, eller hur vi presenterar hälsa och kvinnor. Det är lätt att man gör sig lite lustigt över män och hälsobesvär. Då upprepar vi stereotypa normer. Sen finns det en förklaring till varför sökmönstren är olika, och det är att man har diskuterat i olika sammanhang att kvinnor liksom är mer inskolade till att ha kontakt med hälso- och sjukvården. Mm-hmm. Genom bröstcancerscreening, undersökningar i samband med graviditet. Fler tjejer än killar vänder sig till ungdomsmottagningar. Och att det sänker tröskeln för kvinnor att vända sig till hälso- och sjukvården.
Ja, just det. Det kanske vi ska bolla till dig, Helena Torsler Andersson från Cancerfonden. Just det här, bröstcancer kan det ju ändå finnas screening för, åtminstone deltar jag i en sån stor studie här i Stockholm.
Ja, men absolut.
Det här är att det betyder också någonting om att man påminns om att man faktiskt kan få cancer.
Mm. Jo, men det har ju vi diskuterat också. Man blir ju faktiskt som kvinna kallad redan när man fyller 23 år till gynekologisk cellprovtagning. Så kvinnor har ju en naturligare ingång till vården.
Ja. Men varför är det inte screening för prostatacancer och män? Det är en lång diskussion antar jag, men ja. Jag trodde faktiskt det fanns.
Ja, nej, men hittills så har man ju sett att man... Alltså det är för osäkert det här testet, att bara gå på PSA-prov är för osäkert. Då skulle man behöva undersöka alldeles för många män, och alldeles för många män skulle få... göras liksom både undersökningar och behandlingar som de kanske egentligen inte behöver, med stora biverkningar och så. Men nu gör man ju en studie där man kombinerar, att man ser att de som har ett högt PSA-värde får göra en magnetröntgen, och man kan sammanväga flera olika prover.
För och det är bättre än en screening då? Ja, alltså, för att alltså, en screening en gång kanske inte hjälper någon, eller?
Nej, men screening är ju att man undersöker en viss grupp människor innan de får symptom. Men en screening måste ju vara säker. Man får ju inte få för många falska positiva...
Mm. Men hur ska vi ändra på det här då, Anke Samulovic? Hur ska man få männen att söka vård tidigare?
Ja, jag skulle också vilja säga att gruppen män, det finns jättestora skillnader inom gruppen män och inom gruppen kvinnor.
Mm.
Det är ju annat som också påverkar som ålder, var i Sverige man bor, födelseland, utbildningsgrad, status. Det finns till exempel en studie som har visat att när man pratade med män och vårdsökande att gruppen brandmän stack ut för att de tyckte att det var självklart att man går till kontroller och att man går till hälso- och sjukvården när man har symptom. Vilket också betyder att vi behöver kanske ha olika ansatser hur vi får fler män att söka till hälso- och sjukvården när de har det behovet.
Får jag säga bara, Helena Torsler Andersson, tiden rinner iväg här. Ni ska ju söka upp män på travet och kanske på bilbesiktningen för att liksom snappa upp om det finns några män som vill testa sig. Vad kan det ge, tror du?
Men vi tänker att vi måste vara på arenor där män finns. Och prata om hälsa och liksom höja kunskapen.
Mm.
Så vi hoppas ju att det här ska kunna leda till att vi ökar kunskapen bland män och att fler män då söker vård om de uppmärksamma de här symptomen.
Helena Torsler Andersson, sjuksköterska, sakkunnig i onkologi på Cancerfonden, och Anke Samulovic som har forskat på genusnormer inom sjukvården. Tack ska ni ha.
Och när vi är tillbaka efter klockan 5 så hör ni om att en svensk IS-terrorist åtalas för grovt terrorbrott idag efter att ha bränt ihjäl en syrisk stridspilot eller varit med och deltagit i det här mordet, men också om våld som del i IS-propagandan.
Här är kvart i fem Ekot. Tusentals kriminella ska granskas för att få stopp på brott och fusk inom välfärden. Israels ambassadör uppkallad till UD idag. USAs public service radio stämmer Trump-administrationen. Och som att män är sämre än kvinnor på att upptäcka tecken på cancer och hur man ska få ordning på det. I studion Julia Brynolfsson. Men vi börjar i Storbritannien, för över 50 personer skadades igår kväll när en bil kördes in på en gata i Liverpool mitt under ett fotbollsfirande. Polisen har hållit, eller håller just nu, en presskonferens. Pontus Mattsson, du bevakar den. Vad säger polisen?
De har talat om skadeläget och de har talat om den man som är gripen. Vi ska höra vad en av polischeferna säger om honom.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs. He remains in custody where he is being interviewed. We have a total of 65 confirmed casualties, many of whom required hospital treatment.
Det är Karen Jondrill på Liverpool-polisen som berättar att de har gripit en 53-årig man från West Derby, en stadsdel i Liverpool, och han är misstänkt för att ha kört påverkad, han är misstänkt för mordförsök och han är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Hon säger också att totalt var det 65 skadade igår, många har fått vård på sjukhus, ett 50-tal är det, berättar de också. Det är 11 personer som är kvar på sjukhus, läget beskrivs vara stabilt för dem. Och den här mannen då som man grep i samband med det hela sitter fast hos polisen nu och förhörs.
Han är misstänkt för flera brott. Sa de något om varför han då ska ha kört in på den här gatan?
Det framkom ingenting om motiv. Sannolikt har han tagit sig in genom att följa efter en ambulans. Hela stan var ju avspärrad, de delar där firandet pågick. Och en ambulans skulle köra in för att hjälpa en man som misstänktes ha fått hjärtattack. Och då tror man att den här bilen har kört in efter den ambulansen.
Och över 60 personer sa man där skadades. Hur är läget för... Hur beskrivs läget för de som... skadades?
Ja, det beskrivs vara stabilt. Det är 11 personer som är kvar på sjukhus och uppgiften just nu var att det var stabilt läge för dem.
Det säger vår korrespondent i London, Pontus Mattsson. Sverige nu. En rad myndigheter får i uppdrag av regeringen att driva ut den organiserade brottsligheten ur välfärden. Det ska ske genom att över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Polismyndigheten och Försäkringskassan med gemensamma krafter har tagit fram ett underrättelsebaserat underlag på individnivå om personer som är aktiva i de kriminella nätverken eller på olika sätt har kopplingar till de kriminella nätverken. Och nu ska det underlaget helt enkelt på individnivå köras mot utbetalningar, upphandlingar, avtal i välfärdssektorn.
Ekot har vid flera tillfällen kunnat berätta om kriminella aktörer inom skattefinansierade välfärdsverksamheter som vårdcentraler och HVB. Vår fortsatta granskning visar nu också att personer dömda för allvarliga brott också varit aktiva inom fler välfärdsbranscher, bland annat vårdbemanning och LSS-boenden. Brottsligheten har både handlat om ekobrott men också om misshandel, knarkbrott och mord. I flera fall har myndigheterna fått larm om personerna men utan att det har stoppat utflödet av skattepengar. Men nu hoppas alltså regeringen att ett nytt myndighetsuppdrag ska leda till en förändring. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Ja, men polisen presenterade ju en lista över aktiva gängkriminella som då omfattar 14 000 personer. Och sedan då så finns det ju andra personer runt omkring de här personerna. Och det blir sammantaget då en lista på 62 000 personer.
Så myndigheterna ska nu gå igenom 62 000 personer för att se om man har beslut som handlar om de personerna och kolla dem en extra gång.
Exakt hur detta kommer gå till är givetvis upp till myndigheten att besluta.
Reporter här Mikael Grill Pettersson. Omkring 200 fabriksarbetare blir fortsatt kvar vid Northvolts konkursade fabrik i Skellefteå. Det säger IF Metalls representanter vid fabriken till P4 Västerbotten. Ingen produktion kommer att ske efter den 30 juni, utan personalens främsta uppgifter blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. Som mest hade Northvolt flera tusen anställda i Skellefteå. Idag kallade utrikesdepartementet UD upp Israels Sverigeambassadör med anledning av den svåra humanitära situationen i Gaza. Och enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard ställde Sverige ett tydligt krav på att Israels regering omedelbart ska tillåta humanitärt tillträde till Gaza.
Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på.
Var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen.
Det var utrikesdepartementets kabinettssekreterare som träffade Israels ambassadör i ett halvtimmes långt möte idag på morgonen. Den svenska regeringen har fått kritik från hela oppositionen för att inte tillräckligt kraftfullt agera mot Israel. Efter dagens möte skriver Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att regeringens agerande trots allt är en besvikelse så länge man inte vidtar konkreta åtgärder. Han anser att regeringen borde driva på för att frysa handelsavtalet mellan Israel och EU och även återuppta stödet till UNRWA, något som även Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Jakob Risberg har krävt.
När även SIDAs egen humanitära avdelning säger att UNRWA är det mest effektiva sättet att nå fram med nödhjälp till de lidande i Gaza och Sverige och vår regering fortfarande inte lyssnar på det, det är helt galet.
Men när utrikesminister Maria Malmer Stenegard träffade journalister utanför utrikesdepartementet idag var hon tydlig med att regeringens linje ligger fast.
Vi är en av de absolut största givarna av humanitärt stöd till Gaza, och givet de beslut som vi har kritiserat Knesset för att ha fattat så bedömer vi att det kommer bli svårt för UNRWA att verka i Gaza, och därför har vi valt att kanalisera till andra viktiga organisationer.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Karin Runblom. Den svenske IS-terroristen Osama Krayem åtalades idag anklagad för avrättningen av en jordansk pilot som tillfångatogs av IS i Syrien 2014. Åtalet i Stockholms tingsrätt gäller både grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Henrik Olin är vice chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Vi menar att vi kan bevisa att han 1. Var på plats och 2. Spelade en viktig, för att inte säga avgörande, roll för att den här avrättningen av den jordanska piloten skulle kunna genomföras på det här sättet som en mediaproduktion i IS propagandaarbete.
Jordanien ingick i den internationella koalitionen mot IS. Och när ett av det jordanska flygvapnets plan störtade nära Raqqa i Syrien 2014 så överlevde piloten Mo'at al-Kassasbeh, men han togs till fånga av IS. Piloten spärrades in i en metallbur och brändes till döds. Enligt åtalet var det svenske Osama Krayem som ingick i IS specialstyrka Liwa Siddiq som uniformerad och beväpnad vaktade piloten. Krayem ska även kunna identifieras på den film av avrättningen som spreds som IS propaganda. Filmen av mordet har en stor betydelse för åtalet om terroristbrott. Syftet var att påverka och skada stater och inge skräck och fruktan, enligt Henrik Olin. Men för första gången i en svensk domstol gäller åtalet både terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Avrättningen av piloten är en överträdelse av krigets lagar, säger åklagaren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Rina Devgun.
Det i sig har ju också bäring på själva krigsförbrytelsen, det vill säga att man klär honom i den här orangea dräkten, man zoomar in honom, man gör det i syfte att sprida bilder och filmer på honom. Så det går nästan inte att urskilja de här två brotten från den här gärningen.
Osama Krayem är redan dömd för medverkan i terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016. I förhör har han erkänt att han var på plats vid avrättningen av piloten, men förnekar att det gått till så som åklagarna påstår, säger hans advokat Petra Eklund.
Reportrar Margareta Svensson och Henrika Åkerman. Vi ska till USA nu där public service-radion NPR går till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att hindra yttrandefriheten.
Den amerikanska public service-radion NPR har idag lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington där man hävdar att Donald Trump bryter mot konstitutionen. Hans beslut om att strypa finansieringen av public service-medierna är ett försök att hindra yttrandefriheten och pressfriheten i USA, hävdar NPR. Dessutom kan hans beslut vara ett brott mot lagar som säger att kongressen ska ha makten över mediefinansieringen. Donald Trump hävdar att de amerikanska public service-medierna är politiskt vinklade, partiska till fördel för demokraterna. Och han har därför, genom en presidentorder, beslutat att dra in alla federala medel, $500 miljoner, för både NPR och public service-tv-kanalen PBS. De federala bidragen står för en bråkdel av NPRs budget, runt 2%. För PBS är motsvarande siffra 15%. Den största delen av budgeten utgörs istället av privata donationer, men bolagets chefer säger att de indragna federala pengarna kommer att drabba särskilt lokala kanaler runt om i USA mycket hårt. NPRs chefer tillbakavisar helt Trumps kritik om partiskhet och säger i ett uttalande att man aldrig kommer att kompromissa med sin journalistiska integritet. Gina Lindberg, Washington.
Vi går inrikes igen. Det kan bli strejk på Systembolaget i juni. Fackförbundet Unionen och arbetsgivarna i svensk handel har inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Och nu varslar facket om strejk från den 10 juni. Om parterna inte kan enas så blir det strejk på depåer och huvudkontor i Örebro, Sundsvall, Kungsängen och Stockholm. Och i hamnkonflikten ska det nu göras nya försök att få fack och arbetsgivare att enas om ett nytt kollektivavtal. Medlarna har kallat till sig parterna för en ny medlingsrunda på måndag. Och om inte parterna kommer överens är nya strejker varslade som i så fall går igång på fredag i hamnarna i Piteå, Skellefteå, Kalix, Luleå och Helsingborg. Män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer och söker därför ofta inte vård i tid. Det här visar Cancerfondens undersökning. Organisationen ska i sommar försöka nå män genom en kampanj där man besöker travbanor och bilbesiktningar. En av dem man riktar in sig på är Ben Houti från Stockholm.
Nej, alltså hudcancer har jag en i familj som har fått, och det är väl utslag, leverfläckar och så vidare, men inte mer än så.
Cancerfonden har i sin rapport frågat män och kvinnor om deras kunskaper om cancer. Och den visar att män är långsamma på att kolla upp sina besvär hos vården. Enligt Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig om onkologi på Cancerfonden, vill organisationen nu ändra på det med att besöka platser där män vistas.
Och vi har också tittat på motor- och bilsporter eller bilbesiktningar och sånt där. Ja, men vi tittar på olika samarbeten och även att vi behöver lyfta fler manliga profiler.
Det känns mer som att det kommer gas
på ett tag. Ben Houti, som besiktigar bilen på Gärdet i Stockholm, känner igen sig i beskrivningen.
Nej, jag är väl ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det, ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir det värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då? Skulle du hålla med om det?
Absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske. Ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Ryska lag stoppas från deltagande även i vinter-OS i Milano-Cortina nästa år, uppger Reuters. Det betyder bland annat att Ryssland inte kommer få ha några lag med i ishockeyturneringarna i OS. IOKs styrelses rekommendation från mars 2023 gällande lag med idrottare med ryska pass ligger kvar, säger Internationella olympiska kommittén i ett uttalande. Imorgon varvas moln och regn i Götaland, mellan 10 och 15 grader där. Det blir sol varvat med moln i Svealand och Gävleborg, och i Norrland molnigt med regn av och till, mellan 5 och 12 grader. Producent för Ekot var Helena Sjöholm, i studion Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Svensk IS-terrorist åtalas för grovt terrorbrott och krigsbrott för att ha bränt ihjäl en syrisk stridspilot.
Studio 1 idag med Ida Svansbo och Monica Saarinen, som också handlar om att EU höjer tonläget mot Ungern.
Och möt Ahmed Matar, som tack vare parkour fick en biljett ut ur Gaza.
I feel like I'm in a shadow here in Sweden, and my heart, my thoughts just with my family. I cannot live normally.
Och sen om Handmaid's Tale, som släpper sista avsnittet, kommer ut idag. Vilket avtryck har serien gjort i den amerikanska debatten?
Och sist idag, debatt mellan LO och Svenskt Näringsliv om förkortad arbetstid.
Idag åtalades den svenske IS-terroristen Osama Krayem för grov krigsförbrytelse och terroristbrott, misstänkt för att ha deltagit i ett av terrorgruppen IS mest brutala mord. En jordansk stridspilot brändes ihjäl i en bur någon gång vid årsskiftet 2014 och 2015.
Och den här brutaliteten som en del i IS propaganda ska vi prata mer om strax. Men först, Margareta Svensson, reporter på Ekot. Du har ju bevakat det här åtalet idag. Hur resonerar åklagaren?
Ja, det är ju två åklagare, för det första för att man åtalar för två brott, både terroristbrott och grov krigsförbrytelse, även om då båda brotten behandlas i samma åtal och samma rättegång. Men båda åklagarna lägger stor vikt vid den film av avrättningen av den jordanske piloten som spreds som IS-propaganda. Och de menar då att syftet med att sprida filmen var att skada stater, det vill säga den koalition mot IS som det jordanska flygvapnet var en del av, och att inge fruktan och påverka befolkningen. Det är alltså kriterier som räknas som terrorbrott. Och å andra sidan då så är det en grov krigsförbrytelse enligt åklagarna, eftersom piloten förnedrades genom att kläs i fångdräkt, brännas till döds på ett bestialiskt sätt, sa åklagarna. Och dessutom filmades han. Det var en film som var 25 minuter lång och som alltså fick stor spridning.
Och Krajems roll i det här mordet, vad var den då enligt åklagaren eller åklagarna?
Ja, han ingick i IS elitstyrka. Liwa Siddiq heter den, och flera medlemmar i samma styrka sägs påstås vara med och utföra dådet. Och Krajem då ska ha fört piloten till den här metallburen där piloten fick sitta och där han då ska ha vaktat piloten. Det ska ha varit en annan person som satte igång den brand som sen dödade piloten. Men Osama Krajem finns på den här filmen då, som har filmats på plats. Och så har han också erkänt att han har varit på plats. Men han säger själv att han inte haft någon aktiv roll. Och att det inte gick till så som åklagarna påstår.
Och han är då redan dömd. Han sitter ju inne redan. Han är dömd för inblandning i terrorattacker i både Frankrike och Belgien. Och nu gäller det här åtalet då grov krigsförbrytelse och grovt terroristbrott. Och det är inte vanligt. Det är typ första gången, tror jag.
Ja, precis. Det är första gången som man åtalar för båda de här brotten i samma åtal i en svensk domstol. För det här har diskuterats tidigare om att man måste välja det ena brottet eller det andra. Men åklagarna i det här fallet då, de påstår att det inte går att skilja det ena från det andra i just det här fallet. Så att nu ska det prövas.
Mm. Säger alltså Margareta Svensson, ekoreporter.
Och med oss är också Sanna Klinghoffer, journalist på SVT, som länge följt och bevakat terrorgruppen IS. Om vi börjar med åtalet mot Krajem här då. Han är den första som åtalas för det här brutala mordet. Det är mer än 10 år sedan det här hände. Varför har det tagit så lång tid?
Dels för att det är väldigt svårt att hitta bevisning i en krigszon. Och det har ju tagit lång tid för att man ska kunna hitta rätt bevisning och den tekniska bevisningen. Och ofta sker ju det med genom internationella samarbeten.
Och ändå fanns han med på den här filmen, tänker jag.
Jo, men han är väl maskerad om inte jag minns fel.
Mm. Om vi pratar om den då, för att det är den som vi återkommer till. Den spreds, många såg den, IS filmade mordet. Alltså, hur skulle du beskriva det som sker i filmen?
Nej, men det är ju en studie i sadism, grymhet och brutalt våld. Det är ju fruktansvärt. Det är ju spektakulärt. Den här piloten är ju instängd i en gallerbur och satt på sand. Och då häller man och bensin några meter ifrån ända till buren som man sen häller mycket bensin på. Och sen filmar man långsamt och metodiskt hur man tänder eld på ena bortersta änden där bensinen börjat ha hällts ut. Då. Och så ser man hur lågan går hela vägen till buren. Och sen ser man hur han bränns ihjäl. Så det är ju en studie i grymhet.
Och det här var inte den enda filmen. Det gjordes ju filmer där människor halshögs också och säkert mycket annat. Syftet med de här filmerna sett ur IS synpunkt då?
Injaga skräck och locka anhängare som attraheras av detta och visa att de är mäktiga. Titta vad vi klarar av. Inte ens Al-Qaida hade såna här filmer.
Men funkar det då att locka till sig, tänker den här brutaliteten?
Eller hur? Det är väldigt svårt att förstå. Men det gjorde det och det visade att nu de ville sätta på kartan att nu kommer det ett islamiskt kalifat. Och vi är starka och vi har makt. De hade ju en sofistikerad och avancerad propagandaapparat där de släppte filmer som kunde kosta $200,000 att producera bara en enstaka film. Och där man också plågade de här människorna som i slutet i regel avrättades med flera omtag. Det kunde ta timmar att producera den här typen av filmer där man gjorde om liksom för att det skulle se filmiskt så bra ut som möjligt. Men jag tror det är svårt för oss vanliga människor som står långt ifrån detta att förstå att man blir attraherad av det. Men när jag har talat med IS-anhängare om den här typen av filmer så finns det alltid någonting som rättfärdigar. Men se här, han hade bombat civila i Syrien. Förtjänar inte han detta grymma straff? Se vad han hade gjort. Det finns alltid någonting som rättfärdigar.
Mm. Och jag vet inte om du sa det, Sanna, men hur spreds de här filmerna? Hur fick folk tag i dem?
Från början kunde de spridas till och med på YouTube, och YouTube var snabba med att ta ner dem, inte tillräckligt snabba i början för de var inte erfarna av den här typen av material. Men det räckte ju att några laddade ner och sen spreds det som en flugsvärm, att man spred på olika hemliga och öppna kanaler. Så att så var det.
Mm. Och det här mordet, det skedde ju då när terrororganisationen IS var väldigt starka. De hade utropat ett kalifat, en egen stat i Syrien. Men sen efter 2019 någonstans så försvagades de väldigt kraftigt. Hur ser det ut idag? Hur starka är de och hur brutala är de idag?
Islamiska staten är kraftigt försvagad jämfört med under deras storhetstid och när de hade sitt så kallade kalifat. Men de finns kvar som ideologi och de har sina anhängare och de fortsätter att producera filmer och tidningar, om än inte lika påkostade och lika många. De finns som en slags gerillarörelse i både Syrien och Irak och utför olika mindre och än allvarliga attentat. Och de har vuxit i fattiga delar av Afrika där de kontrollerar lokala områden. Så att de finns, men de är inte alls lika starka.
Men hur, du säger det att det är liksom inte lika påkostat och på samma sätt. Men hur ser deras propaganda ut då idag?
Idag, de filmer som jag har sett, så är det kanske klipp från blodiga scener med något krig och där de menar att civila blir ansatta, och sen är det oftast en gubbe som pratar väldigt, väldigt länge. Det är inte så mycket filmiskt, det är mycket enklare, men det är ju tydliga budskap att gå ut och göra jihad, döda de otrogna. De budskapen går inte att tvivla på.
Och du har ju följt den här rörelsen länge och gjort dokumentärer och allting. Tror du, finns det någon jordmån idag för att de ska kunna bli stora igen och starka som de var då för 10 år sedan?
Jag ser inte det idag, men jag tycker det är oroväckande att de ändå finns och på så många ställen runt om i världen och att de fortsätter att orsaka stor skada. Teoretiskt, med rätt för de gynnsamma faktorer, så kan de växa, och om vi inte lär av tidigare erfarenheter. Men de är inte på väg att bli så stora som de är idag, även om de finns. Och det finns också än idag i Sverige anhängare till IS.
Mm. Förlåt, bara hur lära av tidigare erfarenheter menar du?
Nej, men vi var väldigt naiva och håglösa skulle jag säga i början. Man tog inte detta på allvar när Sverige ligger 3 per capita i världen när det gäller personer i Europa, när det gäller personer som åkte till världens värsta terrororganisation. Ändå